ligger i högarna här vid Gamla Uppsala. När man grävde ut dem så konstaterades att det var kvinnogravar. Och Mimers brunn, ja, det var en konstruktion från den tid då man döpte om Salaån till Fyrisån för att få historien att stämma dit man ville ha den. Men ändå, finns det ingen sanning bakom sagan? Inget spår av verklighet? Ja, enligt sagan så lär det ha varit så att när Ingjald Illråde gjort sig omöjlig genom att innebränna ett antal småkungar, då fick han lämna Uppsala med hela sin resten av sin släkt och fly rakt norrut till Norge. Fly från Uppsala rakt norrut till Norge. Det är något som inte stämmer. Man vet nämligen i Norge vart de kom. Det var hit i Solör, trakten mellan Kongsvinger och Elverum. Det blir rakt västerut från Gamla Uppsala. Ja, numera vet vi att det finns över 100 Uppsala-platser i Sverige. Och drar vi från Solör istället en linje rakt söderut? Ja, då stämmer allt så mycket bättre. Vi hamnar i Gillbergadalen. Den gamla kungs- och pilgrimsvägen till Norge. Här finns både de svenska och de norska färgerna. Och folktraditionen om ynglingaätten har här alltid varit stark. Här stämmer sagans berättelser om kungarnas strider på Vänerns is. Och kanske flydde Ingjald från ett Uppsala på Kinnekulle. Men spåren i Sverige är svårtolkade och omstridda. Så låt oss följa efter kungarna till Norge istället. Griegs, Norge, Gudbrandsdalen och Dovre. Strax bakom mig så planar sluttningen ut till en yta liknande den på Kinnekulle, den övre sal. Och vem vet om inte människor har samlats här bakom på denna sal genom tiderna för många tusen år sedan. Kanske rent av är detta Dovre kungens sal. Men jag ska lämna Grieg, Peer Gynt och sagan. För nedanför denna plana yta, där ligger den kanske mest betydelsefulla gården överhuvudtaget i den norska historien. Toftegård. För det var hit han kom. En dag på senhösten år 882. Harald Hårfager, och det var här han träffade den undersköna Snöfrid och kärlek uppstod. Ja, han hade många hustrur. Men det var genom henne som den norska kungaätten kom att leva vidare. Och Harald Hårfager, ja, han var själv i rakt nedstigande led far, son, sjunde generationen efter Ingvald Illråde. Finns där då ingenting mer än Toftegård som lever kvar och som kan vittna om ynglingaätten, saga eller verklighet? Finns det ingenting som lever?
Åh, ja då. Det finns. Jag lever.
Du lever. Vem är du? Är du Berga kungen själv?
Ja, kanske. Jag är ättling i direkt linje av Harald Hårfagre och den fagre Snöfrid här på Tofte. Och därmed en härlig och en tacknämlig följelse. Jag sitter här på Tyftne över Toften. Här är jag på hjemme. Här är jag på jämlig grund. På fädernes grund.
Hur många generationer tillbaka?
Och det blir många. Hvis jag ska regna med ynglingaätten så är det 62 generationer. Men här i Norge från Harald Hårfagre så är det självklart 30 generationer i direkt linje. Genom många led tillbaka. Men också den direkte kongslinjen. Och som det visade sig att det var den vackre Snöfrid som skulle bli mor till den kongslinjen som skulle överleva det andra.
Men Jon, det var ju inte hit till Gudbrandsdalen som ynglingätten flydde?
Nej, det var en lång väg att komma hit upp för det kom så långt. Där gick det flera generationer. Men det viktiga var att vi kom över gränsen till Norge.
Var var det någonstans?
Det var vid Kongsvinger, det vill säga vi kom över ifrån Värmland. Vår Olav Tretelje kom över. Det var den enaste sönnen till Ingar Ildråde som överlevde.
Genom Gillbergadalen alltså?
Ja, riktigt. Och så kom de in i Solör och där var det ju folk som bodde, många. Där var en kung och han hade en fager datter som hette Solveig. Och det var ju inte något närmare då att Olav som var kongesön fick den vackra Solveig. Och där kommer Solveig-namnet in för första gången i Norges historia.
Men i Solör där nere, där finns ju inte så mycket som minner om den här tiden.
Nej, man kan säga det var en gång. Och det är riktigt det. Det är inte någon fasta punkter vi har där nere. Men det var ju bara ett midlertidigt sted för konge. Etten, de hade sin plan. De visste hvor de skulle hen, så de skulle bare styrke sin position, finne sig selv og lave en slagplan.
Hvert ville de da?
De ville til Vestfold. Det var Norges hjerte den gangen. Ikke i dag. Men den gangen, den som hadde Vestfold, han hadde Syd-Norge i sin hånd. Og for å være helt ærlig, det var danske konger som hersket i Vestfold.
Der nede, söder om Drammen og Horten og rundt omkring, der ligger de ennå i dag, de store jordbruksmarkene vel?
Ja, det gjør de. Og så er vi så heldige der nede, at siden kongene ble der nede i Vestfold, efter å ha erobret Vestfold, så fant de seg et skikkelig sted hvor de skulle ha sine gravplasser.
Men lyckades de? Lyckades ja. Ynglingheten?
Ja, det gjorde de. Ynglingheten hade lycken med sig i Norge. Det som var dramatiskt och det som skedde med brand och undergång med Ingar Ildråde på gården Råning, det blev lycken både för den ettergren och för Norge. Där kom lycken över gränsen ifrån Sverige och in i Norge.
Hur då?
Disse menneskene med sin kraft, spesielt folkeslag som disse ynglingene var av. Det var dramatikk, men de hadde evner, og de hadde evner til å seire, til å samle, til å skape noen ting. Og det er det som er så sjeldent i et lands historie. Så der kom det erobrere som hadde dette i tankene, men de måtte gjennomføre det først, og de gikk. To generationer før de, skal vi si, var herre i Vestfold, og også herre over storparten av det sydlige Norge, i hvert fall på begge sider av Oslofjorden. Og det var der det foregikk.
Sverige og Norge bestod under vikingatid og århundradena før av et antal småkungariken. I Norge fanns Hålogaland, Rogaland, Romerike og mange andre. Viken till exempel, varifrån namnet Viking ursprungligen kommer. Ja, Viken hade sin tyngdpunkt i nuvarande Bohuslän, men det var på andra sidan Oslofjorden, i Vestfold, som det hela började. Norges enande. Hit kom ynglingaätten när den vuxit sig tillräckligt stark i Solör. Och i denna bygd återfanns de världsberömda norska vikingaskeppen. Krigsskeppet från Gokstad och Osebergsskeppet med sina rika gravgåvor. Unika fynd. Allt följde en gång Harald Hårfagers farmor Åse i grav. Borregravfältet med sina storhögar är kanske det mest imponerande i hela Norden, men trots det ofullständigt utforskat. I höst har professor Björn Myhre genom att lägga olika provschakt sökt svar på gravfältets ålder och andra frågor som intresserar dagens arkeologer mer än rika gravfält.
Ja, vi förväntar nå att finna ut något om det kronologiske forholdene her. Det er det som er vårt mål i første omgang med denne sjakten som vi nå har her.
Og datere haugene?
Datere haugene, ja. Det ligger jo 6 hauger her i en svip, liksom kant i kant, og en av våre oppgaver her nå det er å forsøke å få en innbyrdes datering på disse, og se om de virkelig er fra vikingtid, alle disse, eller om de kan strekke seg, gravfeltets historie kan strekke seg lenger tilbake. For vi er jo opptatt av å se på dette stedet som et maktsentrum og som et sentrum for en kongemakt her i området. Og hvis haugene er symbol på en slik kongsmakt og en smårike dannelse, så vil det være viktig å få vite hvor langt tilbake i tid de strekker seg, og om bakgrunnen for dette smårike da kunne ligge i århundrene før vikingtid. Så det er vårt første mål her da.
Nu i december vet Björn Myhre att Borregravfältet användes redan under folkvandringstid och proven från grävplatserna talar för århundradena närmast före vikingatid, det vill säga 600-700-tal. Den moderna vetenskapen motsäger alltså inte sagans traditioner utan snarast stärker den. Att Borre är ynglingaättens viktigaste gravfält är en av de hypoteser professor Myhre och hans forskare arbetar efter. Är den riktig? Ja, så småningom lär vi väl få veta. Thor själv skakar sin hammare för att understryka dramatiken. Eller kanske är åskviggarna till minne av kung Haralds kamp för Norge.
Ja, det er en meget dramatisk historie. Man må tenke på at dette var en ung mann på 20 år som tar på seg denne oppgaven. Ung, dynamisk, ergjerrig, ettstolt. Og i han samles da ynglingaetten, og det samles det danske kongeblodet ifra Skjoldungen, liksom. Alt er med på denne ferden, og han føler at dette er min oppgave. Og den går han til som en prest som skal ha en seremoni, altså. Hvor begynner han? Han begynner akkurat der hvor han står. Til høyre og venstre. Og han er politiker. Han vinner sine høvdinger. Han vinner mange av småkongene i Norge. Skjønner at denne mannen her, han nytter ikke å stå imot. Her går vi med. Vi går med på hans parti. Det er bra dette her. Andre sa at dette finner vi oss ikke i, aldri i verden. Her skal det kjempes, altså. Og så går da trommestikken, ikke sant, i Vestlandet, ja, helt opp til Hålogaland. Og så kommer da denne unge feltherren, ikke sant, så vinner han slag på slag. Ingen klarer å temme ham. Det er som en verdensberømt fekter, eller som Mike Tyson. Han tar de på sparket. Et slag er nok, og bort er dem. Og så samler de seg sammen, to og tre. Han tar de på samme tid, alle sammen. Men kampen er ikke slutt. Så kommer da den store prøven i Hafrsfjord. Der kommer endslaget. Og der var det slik at i grunnen hårfagere visste ikke om at, liksom, at det var der det skulle skje. Så han var nå forberedt. De var jo til sjøs. Krigen gikk til sjøs den gangen, ikke sant? De var verdensmestere på disse fantastiske båtene. Altså, krigsskip i dag, de er jo gammeldags imot en sånn, et krigsskip som de brukte, disse herlige skipene, ikke sant?
Men det fanns altså ingen som kunne stå imot?
Nei, det nyttet ikke. Ingen kunne stå imot denne unge mannen, og han kjente medvinden i ryggen. Han visste at jeg er på rett vei. Jeg skal vinne hele Norge. Jeg skal vinne det. Og så nærmer skipene seg, ikke sant? Og så er det alvor. Det er Norges skjebne som avgjør, altså. Og det vet de alle sammen. Der er alt som finnes ombord av viktige mennesker, altså. Det er skjebneslaget om Norge. Skal vi bli et rike? Det var ikke det de tenkte på som var mot vår fag. De var bare mot ham. Han der skal ikke fortelle oss hvordan Norge skal regjeres.
och icke bestämme vem är kongevor. Slaget är dramatisk och mycket hårt. Tusenvis av människor dör. Men vår fagre säger som den strålande helt han har varit hela tiden. Han är en strålande helten i Norges historien. Da faller hela Norge för ham. Nej, icke hela Norge. Så är det då de som är på det tapande sidan. Detta vill vi inte finna oss i på grund av det. Och det är allvarligt. Det är mycket allvarligt. Det jag säger nu. Harald bara inte vant Norge, men han ägde Norge. Han ägde all mark i Norge. Allt som fanns var hans personliga odel.
Men vad hände med dem som inte ville vara med då? Fick de?
De måtte utvandra. Ja. De måtte utvandra. Och därigenom blev Island befolket av norrmän. På Island hade det varit folkfödda, det hade varit irländare där och så vidare, ikke sant? Som till och med var kristne. Men det vet man lite om akkurat den första tiden där. Men jag vill säga, de som utvandrade till Island var ibland de bästa norrmän som var i landet.
Men de som inte ville komma under Harald Hårfagers spira, så att säga. Och här på Tofte, när han kom hit, då hade han hela Norge i sin hand, för då var han redan 32 år gammal.
Ja, det är riktigt. Och då var han den store, han var solkongen i Norge den gången, riktigt. Och då var han på färd för att se över sitt rike, om allt var i orden. Tofte hette Tofte Kongsgård. Det betyder att det var kongen som ägde denna gården.
Men det innebar inte att det var härifrån han regerade Norge?
Nej, aldrig Norge. Härifrån. Detta var en av hans hans städer, ska vi säga huvudstäder, när han var på rejse genom Gudbrandsdalen, som var nära, det var huvudåren mellan Syd-Norge och, ska vi säga, ifra Oslo då, det hette ju inte den gången då, men ifra den vägen mot Trondheim. Och Trondheim har ju alltid, ska vi säga, varit liksom huvudstaden då för kongene. Men han bodde på många städer, i grund hans huvudkongsgård var låg på Västlandet.
Jon Bratt Ottnäs kan sin släkts historia. Genom den urgamla kyrkporten i Heidal har många av hans förfäder gått före honom. Själv bor han i Oslo, men släkttavlan är ingen produkt av modern släktforskning, utan arv genom generationer. Från släktled till släktled kan Jon berätta så att de stiger levande fram. Harald Hårfager från 800-talet. Hårdråde från 1000-talet. Sigurd Jorsalafarare från 1100-talet. Ja, alla. Det är bara bråkdelar av Jons stora kunskap vi får ta del av. Ja, det är bland annat denna kunskap om sina förfäder som gjorde Jon till sin generations mest lämpade pater familias släktöverhuvud.
Det är intressant att det ska alltid en dramatisk händelse till för att det ska ske stora förändringar. Och en av de största förändringarna i den tiden, ska vi säga, och runt sån år 1030, för att komma tillbaka till den kungen då som kämpat för att vinna tillbaka Norge ifrån danske kungen som vi hade fått uppe här, ikke sant? Det var Olav Haraldsson. I det slaget som stod på Stiklestad.
Ja, Olav Haraldsson, Olav den helige som vi
ja,
säger.
Ja, Olav den helige. Ja. Jo då, vi kallar dem också för Olav den helige. Hvis jag säger Olav Haraldsson så vet jag inte vem det är i Norge. Men Olav den helige, det vet alla vem det är.
Han kanske inte var så helig.
Nej, han var absolut inte helig. Han var en grusom despot. Han hacket och hugget armar och ben och alla de som sa mig emot. Så det var ingen helgen. Det blev han först efterpå. Det gjorde han till helgen, ikke sant? Så det är en allvarlig ting i Norges historien, det där är om verkligheten, om hvordan disse menneskene var. Och hvis man sätter upp en liste över alla de armar och ben som blev kuttet av Olav den helige, den blir lang. Den blir lang och meget allvarlig. Men tillbaka till slaget vid Stiklestad. Det splittet Norge på en absolut måte. på grund av det att Norge var då delt, ska vi si, i två läger. Vad ska vi göra med Norges framtid nu? Vem ska bli kung i Norge? Ska danske kungen komma tillbaka? Nu tappade Olav den helige. Och vem, vad sker? Da var det vanskelige tider i Norge, og da var det en omkalfatringens tid. Da var det svært mange mennesker som søkte seg en roligere dal. En dal hvor liksom det ikke var krig og ikke noe gjennomfartsdal. For eksempel Heidal, som ligger som et urørt smykke oppe i Nordgudbrandsdalen. Og der ligger det en vidunderlig vakker gård som er min et stansete. Jeg må få lov å si at den er vidunderlig vakker, for den som har vært på Bjølstad, han har følelsen, han kommer inn på tunet der, at han går rett inn i Norges historien. Her står tiden stille. Her kan hårfagere komme ut av døren. Og på dette stedet, som var et høvdingsete fra før årtusen, her er det da at min ettergren av den norske kongsheten kommer inn og tar fast sete på Bjølstad. Der har det vært et hov, der har det vært en plass hvor menneskene har samlet, for vi har alltid hatt en religion. Enten var vi hedninger, så var vi katolikker, og så var vi reformerte efterpå. Men som sagt, altså, der plutselig så skjer det noen steder i Norge at der blir det et rede som et fuglerede. Der skjer noen ting. Og Bjølstad er en av disse tingene. Og heldigvis så har vi fått lov å være i fred. Der har vi bodd nå siden 1270. I ubrutt rekke ned. Der er vi virkelig hjemme. Når det suser i tunet der og trærne. Der er jeg hjemme. Her er vi nu. Og disse menneskene har vært flittige, strevsomme. De har aldri kalt seg for konger og ingenting. Vi var lendermenn i den tiden som det var norske konger. Men efterpå, når vi fikk danske tid i Norge, så var det slutt med norske adelstitler. Det ordet adel liker jeg ikke. Men når det snakkes om odel, da er det bra. Og adel kommer av odel. Men at menneskene skal være en slags adel, det er jo sykt, ikke sant? Det er noe som heter arbeidets adel. Den tror jeg på. Det finnes ikke noe annet.
Og den fanns på Bjølstad hele tiden?
Ja. Og Bjølstad, der satt det mennesker som tenkte litt lengre. De visste at det kom uår, det kom vinter, hvor allting frøs. Det ble ikke noe sommer, det ble ikke noe korn. Men på Bjølstad, som var stor, det var jo i sin tid 40 000 mål. Og i den tiden var den enda større. Og trollene på Heidalskogen har jo alltid vært der, ikke sant? De var vel kanskje med og hjalp de også. Og de hadde de skjønneste hester der oppe. Gudbrandsdalshesten. Det var hestavl i stor stil der oppe. 101 hest, som jeg sa. Og der hadde de hengster som var meget omtalte. Det hadde de forresten her på Tofte. Her på Tofte hadde de kanskje den... Ja, må være ærlig. De hadde den stolteste hesterasen der oppe. Det var noen fantastiske hengster, altså, som hele dalen søkte opp for å forfølge det. Og for eksempel den hesten i dag som er raskest av kaldblodene, som heter Almsvarten, den er etling her fra Tofte. Så her har hesten virkelig hatt en setegård også.
Kanskje.
Men tilbake til Bjølstad, unnskyld at jeg avbryter Dag. Du forstår at alle stormenn, skal vi kalle de høvdinger da, det er jo et begrep som er veldig klart og tydelig. De måtte falle til ro nu og finne seg et sikkert sted hvor de kunne få bli, og hvor de kunne få være i fred og være seg selv. Og da er det alle lendermenn finner sitt sete. Og min gren, da på Bjølstad. Men det som kom efter slaget ved Stiklestad er jo meget dramatisk. Her får vi da på nytt
en danske till konge här uppe, kong Knut, liksom. Men det var en ung man på 15 år som var med i slaget på Stiklestad. Det var Olav den Helliges bror, Harald, som senare fick till Harald.
Ja, just det.
Och den unge gutten, han var inte fyllt 15. Så Olav Haraldsson sa, du är för ung. Du kan inte vara med i detta slaget. Så sa han, då får du binde svärdet fast hånden min. Jag ska vara med. Han var med. Han blev såret. Men han fick räddat sig efter slaget över till Sverige. Och där hade han fränder i det svenska kongehuset som hjälp han. Där blev han ett år. Och där vid det svenska kongehoffet så hörte han om intressanta ting. För där fanns då det stora rike Gardarike med Holmgar. Idag Novgorod, Gorod,
men
Gorod. Och så,
men gör ni inte allt detta sagor, för det säger man ju i Sverige nästan.
Nej, det är inte sagor. Här har vi bevis på allt sammen, för de har varit med i slag, man har bekräftelser ifrån historikerna, ifrån Byzans, ifrån Grekenland och ifrån alla kilder som är tillgängliga för den tiden. Och här begynner historien att kunna tas och följas på. Här har man skriftliga tillgångar alltså. Som först på latin och så vidare, ikke sant? Och sedan på andra språk och så då på tidig nordisk.
Harald Hårdrådes hustru trädde plötsligt fram och blev levande för oss. Vid ett besök till Oslo överlämnades av en rysk delegation detta porträtt till Oslo stad. Det är en kopia av den samtida fresken i Kiev. Hon som blickar så vackert mot oss är Elisabeth, dotter till Jaroslav och dotter till Olav Skötkonung av Sverige. Jon kan med lätthet berätta om alla sina förfäder på släkthållaren. Men det skulle bli kanske ett program om var och en. Ja, det räcker till en hel evighetsserie. Släkten är jättestor och numera spridd över hela världen. Men Bjölsta räknas som centrum. Hit samlades man för att fira sitt jubileum. Och här känns det som om de tidigare generationerna fortfarande är närvarande. I varje fall om man tittar på detaljer i byggnaderna. Utsmyckning och vissa bjälkar är från medeltiden. Olga, som residerar här, är klädd till fest i Gudbrandsdalsdräkten. Och hennes dotter bär Bjölstads egen drottningdräkt. Tyget i flera hundra år.
Ja, det är en drott som har logo här på gården då.
Här hänger också ett signerat porträtt av Gustav V, vittnande om att kungarna väl kände till var den verkliga bördsrätten fanns. Släktens kungar ligger ju ganska långt bakåt i tiden. Den sista riktigt store var väl Sigurd. Han som på 1100-talet for till Jerusalem och därefter alltid kom att kallas Sigurd Jorsalafarare.
Han var ju då den stora helten i Norge. Äntligen hade vi fått en helt igen, inte sant? Sigurd Jorsalafar. Så blir han syk. Han blir syk. Han blir sinnsyk. Tyckligt blir han helt gal. Han vet inte var han är. Han vet ingenting. Och så sker då detta skräckliga att det blir loset in ifrån Irland. Ett människa som sedan fick kongenamn. Och så sa han var bror av Sigurd. Han hette Harald. Han hette inte Harald. Han blev kallt Harald Gille. Och då kommer tragedien in för full fart i Norge. Men med Sigurd Jorsalafar går den kongsgrenen till ände. Där
men på gårdarna som Tofte här nere och Bjölsta och andra så lever alltså ätten kvar.
Där lever släkten vidare, ja. Där lever den och den är sund och frisk. Alla manslinjerna är inte längre där, inte sant? Jag är så lycklig att jag är av den agnatiska grenen, inte sant? Men det är inte mer värdefullt, för man är inte mer i släkt med någon än sin egen mor. Men hon också är ätten, så det är ju dubbelt upp. Men som sagt, alltså, på alla dessa gamla gårdarna sitter släkta vår ingiftet i den norska bratteten.
Och 1970 så firade ni jubileum och
ja, kom det folk från... väl härligt. Då hade vi 700 års jubileum på Bjölstad ifrån 1270 i ubrutt räcke där som vår stamsete går. Men vi hade 850 års etterminne i Gudbrandsdalen. Før var vi jo da i Trondheim, i Trøndelagen og så videre. Og da hadde jeg ansvaret for å gjennomføre det. Og det var en herlig oppgave, men vanskelig. Jeg turde ikke gå ut for tidlig med den. For ellers hadde det kommet 10.000 mennesker. Og det hadde jeg ikke klart å underbringe. Hverken hotellmessig, sanitetsmessig. Det hadde ikke gått.
Men John, dette måtte vel innebære at... denna brattätten, den är inte bara Norges utan det är väl Skandinaviens kanske äldsta ätt.
Ja, det är riktigt det. Och det var hyggligt när jag blev mottatt på slottet efter jag hade varit i FN-uppdrag i Indonesien 1975 med följande ord att bland annat vi vet att det representerar inte bara de äldsta traditionerna i vårt land, alltså Norge, men i hela Norden. Och det var ju hyggligt.
Men kung Olav, han var inte villig att abdikera och upplåta
han är tronen nog allt
till den riktiga.
Han är så populär, så ser man inte är född i Norge och av norsk avstamning, men han har visst en fin måte att fylla den stora fina gärningen det är att vara kung i ett land. Men självklart, den gamle Karlsätten, kongsätten i Norge, den är inte glömt. Den är inte glömt. Av och till så glimter det till. Och det gäller att hålla traditionen uppe.
Så om du fick erbjudandet så skulle du inte tacka nej till att bli kung över Norge?
Ja, nej, jag ville tacka nej till det. Men la oss inte glömma en ting, Dagis Dorsjö. Att vi som är av den gamla kongsätten, vi föder oss inte bara norsk. Vi föder oss som nordisk. Vi föder att vi är lika mycket svensk som vi är norsk. Tänk om vi kunde finna den rätta vägen och vara en nation. För vi är ett folk.
Så det kanske blir på det sättet att både Olav och Carl Gustav får abdikera när vi slår samman riket. Och så kommer John Bratt Ottnäs som kung över Skandinavien.
Härligt.
Ynglingar ätten är tillbaka. Härligt.
Naja, det är väl bara i drömmenes världen det. Men jag tror nog att, att det norska och det svenska folket och delvis också det danske följer det som en stor nation. Vi har haft många kriger. Det har alltid varit en krig mellan oss. Och till slut när det inte var mer krig med svärd så var det med ski. Och skridskor, inte sant? Så var svenskarna mästare, så var vi mästare. Och slik ska det vara. Men jag ser ett Norden. Vi må hålla samman. Vi må finna varandra igen. Inte sant? Vi må göra hela den gränsen med Norges värde till ett nytt solör. Ikke sant? Slik att vi kan förenas verkligt på nytt igen. Alltså. För i Sverige, där begynte det. Och det ender vid Västerhavet mot det norska havet. Ikke sant? Där kommer vi inte längre. Ikke sant? Så där är vi fanget på denna härliga halvön som heter Skandinavia. Som ju kommer av ordet Skandia. Skåne. Det stora Skåne. Så vi är skåningar allsamma.
Vetandets värld. Svenska frivilliga i Finland 1939-1944 heter en bok som nyligen kom ut på Militärhistoriska förlaget. Om den och om Finlands sak är vår samtalar T.G. Wickbom och Torsten Bygdal idag.
Nyheter som finns om vitt idag. Så som igår i en extra radioutsändning och idag på morgonen meddelades avbröt Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld överskridit den finska gränsen och ett tiotal flygplan har överflugit finskt territorium i södra och östra Finland. Dessutom har flygplanen bombarderat olika trakter och härigenom givit ett bevis på att det kränkt landets integritet.
Ja, så här heter det i finländsk radio den 30 november 1939, alltså för drygt 50 år sedan, och kriget var ett faktum. T.G. Wickbom, var du i Helsingfors då?
Nej, jag låg inkallad hemma i Sverige, så jag kom inte över till Finland, tillbaka till Finland kan jag säga, förrän mot slutet av december.
Men du kände atmosfären i Finland ganska bra, både före och efter?
Ja, mycket intensivt. Jag hade varit där hela sommaren och förhösten.
Ja, man frågar sig naturligtvis hur långt tillbaka i tiden måste man gå för att kunna få ett grepp om vinterkrig och fortsättningskriget. Ska man gå till 1809 då Sverige krigade bort Finland emot Ryssland? Eller till Ryssland? 1917 då Finland efter drygt 100 år som storhertigdöme befriade sig ifrån Ryssland? Eller 1920 då Ryssland faktiskt erkände Finlands självständighet? Eller till mellankrigstiden med det ganska kyliga förhållandet mellan Finland och Sovjet.
Ja, vi kanske ska gå direkt på andra världskrigets förspel.
Du tycker det, ja. Tyskland hade alltså erövrat Tjeckoslovakien. Och England och Frankrike hade förklarat krig mot Tyskland. I augusti 1939 så förbluffades världen av pakten mellan Ribbentrop och Molotov. Man delade Polen. Och Sovjet kunde lägga hela Baltikum sitt speciella intresseområde. Och i Baltikum så ingick enligt Sovjets mening också Finland. Och genom förhandlingar så fick Finland då först baser och inflytande i Estland, Lettland och Litauen. Och så började man förhandla med Finland. Sovjet ville ha öar i Finska viken, delar av Karelska näset, Fiskarhalvön i norr och så arrendera Hangö. Alltså för att man ville ha skydd för Leningrad, det var ju utgångspunkten där. Finländarnas motstånd, det var starkt. Och tre förhandlingar skedde på hösten i Moskva. Och inför tredje resan så skildrar en finländsk reporter avfärden ifrån Helsingfors så här.
Tisdag kväll. Kymningen breder redan ut sig över staden. På Helsingfors station har åter samlats en 1000 hyvdad människoskara som har kommit hit för att för tredje gången följa våra delegater på deras Moskva-resa. Snälltåget i Rajajoki står färdigt för avgång vid perrongen och de officiella representanterna för vår regering har samlats framför vagnen till Leningrad som belyses av filmfotografernas klara strålkastarskin. Nu stiger det upp på vagnens fotsteg. Statsrådet Paasikivi har med sig den obligatoriska bruna diplomatväskan. Minister Tanner ämnar just gå in i vagnen men statsrådet Paasikivi drar honom småleende ut igen för att en sista gång låta fotografernas kameror avkonterfeja den båda. Lokomotivet visslar. Tåget sätter sig i rörelse. De kvarvarande blottar sina huvuden. Vinkar med hattar och näsdukar. Statsrådet Paasikivi lutar sig ännu småleende ut från vagnen. Tågets fart ökas. De har börjat sin färd mot östern. I allas hjärtan synes den tanken röra sig, skall tredje gången räknas till. Lycka på er resa. Hela Finlands folk följer med sina varmaste tankar i er färd.
Ja, men det var en fåfäng förhoppning. Det blev alltså krig. Sverige var ju chockat.
Ja, det var ju inte bara Finlands hjärtan som följde Paasikivi på resan, utan också Sveriges.
Ja, jag tror man i Sverige kände den faran att Sovjet skulle anfalla på flera fronter och den nordligaste fronten vid Salla skulle kunna hota svenskt område.
Ja, när man väl hade börjat sätta sig in i situationen så blev det otvivelaktigt så. Men från början var det då denna väldiga, lite diffusa upprördhet och vrede parat med fruktan. Man kände intensivt starkt orimligheten i dessa ryska krav på ett fredligt grannlands territorium.
Ja, nu var det väl så att Sovjet såg detta som en sorts förlängning av Baltikum. Och hade man tagit Estland, Lettland, Litauen under sitt beskydd så att säga, så skulle man göra så med Finland också.
Ja, ur sovjetisk synpunkt var det väl inte så orimligt att man försökte flytta fram sin försvarslinje. Mm. Ur Finlands synpunkt var det precis tvärtom. Man kände den gamla arvfienden komma in på livet. De ryska kraven innebar till exempel att Finland förväntades avstå hela sin försvarslinje på Karelska näset och sin viktigaste exporthamn Hanger.
Ja, det väckte ju då en oerhörd entusiasm, det vill säga för Finland i Sverige. Den här entusiasmen skildrar Olof Lagercrantz väldigt väl. Det var någon av de första dagarna i december ett möte på auditorium. Och Lagercrantz skildrade så här.
Man ville ögonblickligen göra någonting och någon hittade på att sända runt en tunna, fick tag i en tunna, den sändes runt på Norra Bantorget och fylldes med ringar, klockor, plånböcker. Det var verkligen ett ögonblick av väldig hänförelse och vrede som var märkvärdig att vara med om. Jag representerade i varje fall själv och det gjorde flera av mina kamrater en opinion som kände sig förrådd av massmedia genom att man tyckte att tidningarna var allt för lama, att regeringen var allt för lam och att jag tyckte nog det ångrar jag nu, men jag var av den åsikten att Sverige borde gå med i kriget.
Ja, det är verkligen en fin situationsbild det här som också har med det drag av kluvenhet som fanns trots allt.
Ja, visst. Det var, och framförallt så är regeringen de ansvariga i Kuna.
Ja, det är som Eivind Jonsson, Lagercrantz kollega, fångade i ett par rader i en dikt och vi sa det att Finlands sak är vår, men vår egen ställning oändligt svår.
Ja, just det. Det där har ju då, Vilhelm Moberg var ju i Finland och han var ju agitator där. Och Harry Martinsson vi framförallt har ju skrivit om den här perioden också. Och jag undrar om inte det brytningen med hans fru Moa skedde just vid den här tidpunkten när Moa höll fast vid Moskva så att säga. Ja. Och Harry Martinsson kunde inte förlika sig med en sån politik. Det blev ju i varje fall inte bara en nationalinsamling, men det blev också en finlandskommitté som skulle skaffa fram frivilliga till Finland.
Ja, mycket snart så formaliserades och kanaliserades den här entusiasmen och engagemanget i en mycket auktoritativ kommitté med mycket pengar bakom sig för att dels ge Finland ekonomiskt stöd, materiellt stöd och dels som sagt organisera en frivillig insats.
Regeringens vacklande berodde väl närmast på att man vill inte så att säga anse utåt i varje fall, att det var Sverige som ställde upp, utan det var frivilliga. Man höll ju noga på detta. Men efteråt så får man väl säga att Sverige var inte neutralt. Sverige var icke-krigförande.
Precis, det sades uttryckligen. Mm. Man åberopade inte neutralitet utan endast icke-krigförande status. Men förutom detta att man ville hålla sig utanför kriget så inverkade också medvetandet om hur ofantligt begränsade, otillräckliga våra resurser i form av krigsmateriel och utbildat folk var. Och det var väl framförallt det som dikterade regeringens njugghet mot frivilligrörelsen, länge nog.
Ja, det var över 12 000 som anmälde sig.
Ja, så många hann ju inte sättas in, hann inte ens bli organiserad, utan svenska frivilligkåren omfattade ungefär 8-9 tusen man. Det är ändå den största frivillig insats i sitt slag som har förekommit i historien.
Oh ja. De här 8000 personer måste ju utrustas. Och det var väl egentligen det som regeringen var tveksam om. Skulle det vara svenska vapen, svensk utrustning eller skulle det vara finländsk utrustning?
Ja, och finnarna hade ju långt ifrån tillräckligt ens för sitt eget folk. Så det kom då till en mycket blixtrande sammanstötning mellan försvarsministern Per Edvin Sköld, som var en viljestark och ganska tjurig person, och frivilligrörelsens främste militär, sedermera arméchefen Carl August Ehrensvärd, som också var viljestark och bitsk. Men till slut så gav Sköld med sig och lät frivilligkåren få svensk utrustning förutom den ofantliga mängd krigsmateriel som gick direkt till finska armén.
Man kan erinra om det känsliga politiska läget. Man måste ju ändå ge en sorts publicitet åt den här frivilligkåren som bildades. Och först den 21 december så kom det i tidningarna. Det var ett TT-telegram. Och då var det efter att ha diskuterat med Günther, alltså utrikesministern. Men i Sveriges Radio kom det först nästan en månad senare. Och då, efter det att man hade fattat beslut i Sveriges Radios styrelse. Så känsligt var det då, den här frågan då.
Och så stelbent var Sveriges Radio på den tiden.
Ja, just det.